Kapitel 21. En syn blir sann. Pappren som låg spridd över Jean Sans bord innehöll inte mycket som egentligen intresserade henne. Men hon fortsatte oförtrutet att gå igenom dem. Det fanns självfallet andra som tog hand om de dagliga göromålen och affärerna i Vita tornet, så att den ämelintronande skulle vara fri att ägna sig åt viktigare beslut. Men hon hade alltid haft för vana att varje dag kontrollera ett och annat på måfå, utan att varsla om det i förväg. Hon tänkte inte låta sig distraheras av oroliga tankar. Allting fortskred enligt planerna. Hon rättade till den randiga stålan, doppade försiktigt pennan i bläcket och bockade av ännu en rättad slutsumma. Denna dag var det listor på inköp till köket som föll under hennes granskning, tillsammans med byggmästarens rapport om en tillbyggnad på biblioteket. Hon blev alltid lika häpen över hur många människor som trodde att de skulle komma undan med småfusk och förskingring, och över hur många som undgick att upptäckas av de kvinnor som hade till uppgift att hålla uppsikt över sådana saker. Till exempel föreföll det som om Laras ansåg att det var under hennes värdighet att kontrollera räkenskaperna, nu sedan hennes titel formellt hade ändrats från överkokerska till köksmästarinna. Sen var det Danell, den unga bruna syster som skulle hålla uppsikt över mäster Jovarin, murarmästaren. Kvinnan lät sig förmodligen distraheras av de böcker som karen idligen hittade åt henne. Det var den enda rimliga förklaringen på att hon inte hade ifrågasatt den mängd arbetare som Jovarin påstod sig ha lejt när första stenleveransen just hade anlänt till norra hamnen. Med så många karar kunde han bygga om hela biblioteket. Danell var alldeles för tankspridd, till och med för att vara brun. Lite straffarbete på en bondgård skulle kanske få henne att vakna upp. Det skulle bli svårare att disciplinera Laras. Hon var inte Eichedé det, så det var allt för lätt att undergräva hennes myndighet hos de underlydande kokerskorna, kökspigorna och upppassarna. Men kanske skulle det gå att skicka även henne på en vilokur på landet. Det skulle, med en förbittrad fnysning, kastade Joan ifrån sig pennan och grimaserade över den bläckplump som spred sig över en sida med prydligt sammanräknade kolumner. Här ödar jag bort min tid på att fundera på om jag ska skicka iväg Laras för att rensa ogräs, muttrade hon. Hon är ändå för fet för att kunna böja sig. Det var inte Laras fetma som satte hennes humör i gungning, och det visste hon. Kvinnan var inte tjockare nu än hon alltid hade varit, eller så verkade det i varje fall. Och hennes vikt hade aldrig kommit i vägen för hur hon skötte köket. Det kom inga nyheter. Det var det som fick Joan att flaxa runt som en strömskata vars fångst hade blivit stulen. Ett meddelande från Moraine att pojken Arthur hade calendar, och sen ingenting alls under de veckor som hade gått sedan dess, trots att man redan hade börjat uttala hans namn rätt i ryktena på gatan. Fortfarande ingenting. Hon lyfte locket på det siligt snidade skrin i midnattsträ där hon förvarade sina allra hemligaste dokument och rotade bland pappren som låg där. Hon hade vävt en liten skyddsformel runt skrinet som hindrade att någon annan än hon själv kunde öppna det utan fara. Det första papper som hon tog fram var en rapport om att en novis som hade bevittnat Mins ankomst hade försvunnit från gården dit hon hade blivit skickad, liksom kvinnan som ägde gården. Det var inte första gången en novis rymde sin kos, men att bondkvinnan också hade gett sig av bekymrade Joan. Sarah måste komma till rätta. Hon hade inte kommit så långt i sin träning att man kunde släppa iväg henne. Men egentligen fanns det ingen anledning att förvara rapporten i skrinet. Vare sig Mins namn eller skälet till att flickan hade blivit ivägskickad för att rensa kolrötter omnämndes. Men likväl la Joan tillbaka det i skrinet. I dessa dagar fanns det skäl att vidta försiktighetsåtgärder som en annan gång skulle ha förefallit absurda. Sen var det en skildring från Gelden av ett möte där folk hade samlats för att lyssna på den man som kallade sig för först drakens profet. Han hette tydligen Massema. Märkligt. Det var ett kinariskt namn. Nästan 10 000 människor hade kommit till den kulle på vars slänt han hade stått och förkunnat drakens återkomst. Talet hade följts av en strid med de soldater som hade försökt få folkmassan att skingra sig. Bortsett från det faktum att det tydligen var soldaterna som hade råkat mest illa ut, så var det mest intressanta att denne Mashema kände till Rand Althors namn. Detta dokument stoppade hon tillbaka i skrinet utan att tveka. Vidare. En rapport om att Mashrim Tame fortfarande var spårlöst borta. Den behövde inte heller ligga där. En annan rapport om att läget blev allt värre i Arad Doman och Terrabon. Fartyg försvann längs kusten mot Arith-havet. Rykten om att tyrenska styrkor ryckte in i Carhane. Hon hade tydligen börjat stoppa ner allt möjligt i skrinet. Det fanns inga skäl att hålla någonting av detta hemligt. Två systrar hade försvunnit i Ilien och en i Camelin. Hon huttrade till och undrade vad de förlorade befann sig. Allt för många av hennes källor runt om i världen hade tystnat. Det fanns lejonfiskar i dessa vatten och hon simmade i blindo. Där var det. Det prasslade om den silkestunna pappersremsan när hon rullade upp den. Slungan har använts. Fåraherden håller svärdet. Omröstningen i tornets sal hade utfallit som hon hade väntat sig. Enhälligt och utan att hon behövde vare sig ta i med hårdhandskarna eller åberopa sin myndighet. Om en man hade dragit Kalandor måste han vara draken återfödd. Och denna man måste vägledas av Vita tornet. Tre företrädare för tre olika Aya hade framhållit det kloka i att man höll alla planer inom salens lyckta dörrar innan hon själv ens hade nämnt det. Överraskande nog hade en av dem varit Elaida, men naturligtvis ville de röda slå så hårda fjättrar som möjligt om en man som kunde leda kraften. Det enda problemet hade varit att förhindra att man genast skickade iväg en delegation till Tyr för att ta honom under uppsikt. Och inte heller det hade egentligen varit särskilt svårt. Inte när hon hade sagt att hennes underrättelser hade kommit från en HD som redan hade lyckats skaffa sig en plats i mannens närhet. Men vad skulle hon göra nu? Varför hade inte Moraine sänt några vidare rapporter? Otåligheten låg nu så tät i salen att hon nästan trodde att det skulle börja slå gnistor om själva luften. Hon fick hålla sin vrede i ett hårt grepp. Bränne kvinnan. Varför har hon inte skickat något meddelande? Dörren slogs upp med ett brak och hon rätade ursinnigt på sig. Dryga dussinet kvinnor kom inmarscherande i hennes arbetsrum, anförda av Elaida. Alla bar sina sjalar. De flesta hade röd frans. Men vid Elaidas sida stod den svala Alvierin, en vit syster. Och strax bakom kom Jolin Massa, en slank grön ACD. Tillsammans med rundnätta Darnell av gula Aya. Och Darnell vars stora blå ögon inte var det minsta tankspridda. I själva verket såg Joan minst en kvinna från varje Aya, utom blå. Några såg nervösa ut, men de flesta anleten präglades av bister beslutsamhet. Och Elaidas mörka ögon glödde av fast självtillit, till och med triumf. Vad ska detta betyda, fräste Joan och slog igen skrinet i midnattsträ med en skarp smäll. Hon reste sig upp och skred runt skrivbordet. Först Moraine och nu detta. Om det rör sig om det som sker i Tyr, Elaida, så borde du veta bättre än att dra in andra i det. Och du vet bättre än att komma intravande här som i din mors kök. Framför dina ursäkter och gå härifrån, innan jag får dig att önska att du vore en okunnig novis igen. Hennes kalla raseri borde ha fått dem att slinka ut med svansen mellan benen. Men även om några av dem trampade besvärat med fötterna var det ingen som gjorde någon ansats att gå mot dörren. Lilla Danelle hånlog till och med mot henne. Och Elaida sträckte helt lugnt ut handen och ryckte den randiga stålan från Joans skuldror. Den här behöver du inte längre, sa hon. Du har aldrig varit den värdig, Joan. Joan blev så förbluffad att hon inte fick ur sig ett ord. Detta var vansinne. Det var omöjligt. Hon grep ursinnigt efter Shaidar och drabbades av en ny chock. En barriär låg mellan henne och urkällan som en tjock mur av glas. Hon stirrade vantroget på Elida. Som för att håna henne tände Sidars glöd runt Elida. Hon stod hjälplös medan den röda systern vävde flöden av luft kring henne. Från skuldrorna till midjan och armarna trycktes mot sidorna. Hon kunde knappt andas. Du måste vara galen, kväkte hon fram. Det måste ni allihop. Ni ska få plikta för det här. Släpp mig. Ingen svarade. De verkade knappt ens bry sig om henne. Alvierin bläddrade genom pappren på bordet, raskt men utan att göra sig någon brådska. Jolin, Danell och andra började lyfta böckerna på läspulpeterna och skaka dem för att se om någonting låg mellan sidorna. Den vita systern väste irriterat när hon inte hittade det hon sökte på bordet, och sen slog hon upp locket på skrinet. Det flammade omedelbart upp i ett eldklot. Alvierin hoppade undan med ett tjut och skakade sin hand där blåsorna redan hade börjat bildas. En skyddsformel, muttrade hon, så nära öppen vrede som någon vit syster någonsin kom. Så liten att jag inte kände den förrän det var för sent. Av skrinet och dess innehåll återstod bara en hög med aska och ett svart förkolnat märke i bordet. Elidas min avslöjade ingen besvikelse. Jag lovar dig, Joan, att du kommer att berätta vartenda ord som slukades av lågorna. Vem det var riktat till och för vilket ändamål. Du måtte vara tagen av draken, fräste Joan. Du ska få plikta för det här, Elida. Det ska ni allihop. Ni har tur om inte tornets sal röstar för att släcka er allihop. Elida smålog, ett leende som inte nådde ögonen. Salen sammanträdde för mindre än en timme sedan. Tillräckligt många företrädare för att uppfylla lagens krav. Och enligt ett enhälligt beslut, så som krävs, är du inte längre Amerlin-tronande. Det är beslutet, och vi är här för att sätta det i verket. Joan kände att hon hade fått en isklump i magen, och i hennes bakhuvud var det en liten röst som skrek. Vad är det de vet? Ljus, hur mycket vet de? Dåre, blinda, dåraktiga kvinna. Hon behöll emellertid sin behärskade min. Detta var inte första gången hon hade varit inträngd i ett hörn. Som 15-årig flicka hade hon utan andra vapen än sin agnkniv blivit insläpad i en gränd av fyra busar med hårda ögon och bukarna fulla med dåligt vin. Det hade varit svårare att ta sig ur än det här. Det var vad hon intalade sig. Tillräckligt många för att uppfylla lagens krav, fnös hon. Nätt och jämnt tillräckligt. Dina vänner och de som du kan kursa eller öva inflytande över. Att Elida hade lyckats övertala ens ett relativt litet antal av företrädarna var nog för att Joan skulle bli alldeles torr i halsen, men det vägrade hon att visa. När salen sammanträdde i sin helhet med alla företrädarna så kommer du att inse ditt misstag, och för sent. Det har aldrig förut förekommit något uppror i tornet. Fortfarande om 1000 år kommer de att använda ditt öde som exempel när de ska lära noviserna hur det går med upprorsmakare. Tvivlet började spridas i några ansikten. Det verkade som om Elida inte hade ett så fast grepp om sina medsammansvurna som hon trodde. Det är dags att sluta hugga hål i skrovet och börja ösa istället. Till och med du kan fortfarande lindra din missgärning, Elida. Elida väntade med svalt lugn tills hon hade pratat färdigt. Sen drog den röda systern armen bakåt och gav Joan en rungande örfil som fick henne att vackla till och se silversvarta fläckar framför ögonen. Det är slut för din del, sa Elida. Trodde du att jag, vi, skulle tillåta dig att dra tornet i fördärvet? Ta med henne. Joan snubblade när två av de röda knuffade henne framåt. Hon lyckades nätt och jämnt hålla sig på fötter och såg på dem med mörk blick, men gick som de anvisade. Vem skulle hon behöva sända bud till? Hon skulle kunna bemöta de anklagelser som riktades mot henne, vilka de än var. Till och med om de hade med Rand att göra. De kunde inte binda henne vid mer än rykten. Och hon hade spelat det stora spelet allt för länge för att låta sig besegras av rykten. såvida de inte hade min. Min skulle kunna klä ryktena i sanning. Hon skar tänder, bränner min själ. Jag ska agna medkrokar med det här anhanget. I förrummet snubblade hon igen. Men den här gången var det inte för att hon blev knuffad. Hon hade närt ett svagt hopp om att Lin skulle ha varit borta från sin post. Men väktarinnan stod fången på samma sätt som Jean, med armarna stelt tryckta mot sidorna och läppar som rörde sig ljudlöst och ursinnigt kring en munkavle av luft. Jean hade säkert känt hur Lin blev bunden, men inte förstått det. I tornet kände man alltid hur kvinnor ledde kraften. Likväl var det inte åsynen av Lin som fick henne att vackla, utan den långa, smala, gråhårige man som låg utsträckt på golvet med ett knivskaft uppstickande ur ryggen. Alric hade varit hennes väktare i nästan 20 år. Han hade aldrig klagat när hennes väg hade tvingat dem att stanna i tornet. Aldrig muttrat när hans roll som den ärmelintronandes väktare hade tvingat honom att fara hundratals mil från henne. Någonting som ingen av guiden tyckte om. Hon harklade sig, men när hon talade var hennes röst fortfarande beslöjad. Jag ska ha ditt skinn saltat och uppspänt på tork i solen för det här, Elaida. Det är Sverige. Tänk du på ditt eget skinn, Juan, sa Elaida och gick närmare så att hon kunde stirra henne i ögonen. Det finns mer här än det som har avslöjats hittills. Det vet jag. Och du ska berätta minsta lilla smula av det för mig. Minsta lilla smula. Hennes plötsligt så lågmälda röst var mer skrämmande än alla de hårda blickarna hade varit. Det lovar jag, Jean. För ned henne. Det var nästan middag när Min kom in genom norra porten med flera rullar blått sidentyg i famnen. Hon hade sitt tillgjorda leende redo för vakterna med Tervallons låga på bröstet tillsammans med den flickaktiga svängen med den gröna kjolen som var så typisk för Elmindreda. Hon hade redan börjat när hon insåg att det inte fanns några vakter där. Den kraftiga järnbeslagna dörren in till det stjärnformiga vakthuset stod öppen och det såg ut som om huset var tomt. Det var omöjligt. Ingen av portarna till tronområdet lämnades någonsin obevakad. Halvvägs till själva tornets benvita spira bolmade ett rökmoln upp över trädtopparna. Det såg ut att vara i närheten av logementen för de unga män som gick i lära hos väktarna. Kanske var det eldsvården som hade lockat bort vakterna. Hon var fortfarande lite orolig när hon började gå längs den stenlagda gången genom områdets trädbevuxna del. Hon ändrade greppet om sidenrullarna. Egentligen ville hon inte ha någon ny klänning, men hur skulle hon kunna vägra? Laras hade tryckt en börs med silver i hennes hand och sagt åt henne att använda det till att köpa detta sidentyg som hon hade sett. Hon påstod att det hade precis rätt färg för Elmindredas hy. Huruvida Min verkligen ville ha någonting som passade till hennes hy var mindre viktigt än att bibehålla Laras välvilja. Från andra sidan träden hörde hon slammer av svärd. Väktarna lät tydligen sina elever öva hårdare än vanligt. Hela situationen var mycket irriterande. Laras och hennes skönhetsråd, Gawain och hans skämt, Galad som gav henne komplimanger utan att inse vad hans utseende hade för verkan på en kvinnas hjärtslag. Var det så här Rand ville ha henne? Skulle han egentligen se henne om hon gick i klänning och fånlog mot honom som en enfaldig fjolla? Han har ingen rätt att vänta sig någonting sådant, tänkte hon ursinnigt. Det var hans fel alltihop. Om det inte hade varit för honom skulle hon aldrig ha varit här nu, i klänning och med ett idiotiskt leende på läpparna. Jag klär mig i rock och byxor och så är det med den saken. Jag kanske kan ha på mig klänning någon gång ibland. Kanske, men inte för att få någon kar att titta på mig. Jag slår vad om att han i denna stund stirrar på något tairenskt fruntimmer med halva bysten blottad. En sån klänning kan minsann jag också ha på mig. Får se vad han tycker när han ser mig i det här blå sidentyget. Jag ska ha en urringning som går ända ner till... Vad var det hon tänkte? Mannen hade berövat henne allt förstånd. Den ärmelintronande höll henne fast här till ingen nytta. och Rand Althor gjorde henne helt vimsig i huvudet. Bränna honom. Bränna honom för att han gör mig detta. Återigen hördes svärdslamret längre bort och hon stannade tvärt när en hord av unga män bröt fram mellan träden framför henne, beväpnade med spjut och dragna svärd. I spetsen för dem sprang Gawain. Hon kände igen andra som var i tornet för att gå i lära hos väktarna. Från någon annan plats i området hördes rop, vrål från arga män. Gawain, vad är det som händer? Han snodde runt vid ljudet av hennes röst. I hans ögon lyste oro och skräck. Men det syntes på hans beslutsamma min att han inte tänkte ge vika. Min? Vad gör du? Försvinn från tornområdet, min. Det är farligt att vistas här. En handfull av de unga männen sprang vidare, men de flesta väntade otåligt på honom. Det verkade som om de flesta av väktarnas elever var med. Tala om vad det är som händer, Gawain. Den ämelintronande blev avsatt i morse. Ge dig av härifrån, min. Tygrullarna föll ur hennes grepp. Avsatt? Det är omöjligt. Hur? Varför? Varför i ljusets namn? Gawain, ropade en av de unga männen. De andra tog upp ropet och svängde med sina vapen. Gawain, vita vildgalten, Gawain. Jag hinner inte, sa han enträget. Det är strider överallt. De säger att Hamar försöker befria Joan Sange. Jag måste till tornet, min. Ge dig av, snälla. Han vände sig om och satte av i språngmarsch mot tornet. De andra följde efter en taggig flock av höjda vapen. Några ropade fortfarande. Gawain, vita vildgalten. Gawain, framåt, ynglingarna. Min stirrade efter dem. Du sa inte vem sida du var på, Gawain, viskade hon. Stridslarmet hördes starkare och tydligare nu när hon lyssnade efter det. Ropen, skriken, klangen av stål mot stål tycktes komma från alla håll. Larmet fick det att krypa i hennes hud och kom hennes knän att skaka. Detta kunde bara inte ske, inte här. Gawain hade rätt. Det skulle vara mycket tryggare, ack så mycket klokare att genast lämna tornområdet. Men det var omöjligt att säga när eller om hon skulle få komma in igen, och hon kunde inte inse vad hon skulle kunna göra för nytta utanför murarna. Och vad kan jag göra här inne, frågade hon sig själv. Men hon vände inte om mot porten. Hon lät tygrullarna ligga där de fallit och skyndade in bland träden. Letade efter någonstans att gömma sig. Hon trodde inte att någon skulle grilla Elmindreda som en gås. Hon rös och önskade att hon inte hade kommit på just den liknelsen. Men det tjänade ingenting till att ta dumma risker. Förr eller senare måste oroligheterna ta slut. Och då fick hon bestämma vad hon skulle göra därnäst. I cellens kolsvarta mörker slog Joanne upp ögonen, rörde på sig, ryckte till av smärta och låg stilla. Hade det hunnit bli morgon utanför ännu? Förhöret hade varat så länge. Hon försökte glömma smärtan och istället glädja sig åt att hon fortfarande andades. Men det ojämna stengolvet skavde mot bulorna och blåmärkena på hennes rygg. Svetten fick det att svida i såren. Från knäna till skuldrorna var det en enda massiv smärta och kom henne dessutom att huttra i den kalla luften. Särken kunde jag väl åtminstone ha fått behålla. Det luktade av gammalt damm och torkat mögel. Gamla lukter. Hon måste vara i en av de djupaste fängelsehålorna där ingen hade fängslat sedan Arthur Hökvinges tid, inte sedan Bortwin. Joan grimaserade i mörkret. Det gick inte att glömma smärtan. Hon bet ihop tänderna, drog sig upp till sittande ställning på stengolvet och kände efter en vägg att luta sig mot. Väggens stenblock var kalla mot hennes rygg. Småsaker, tänkte hon. Tänk på småsaker. Värme, kyla. Jag undrar när de kommer med lite vatten. Om de nu alls gör det. Hon kunde inte låta bli att känna efter ormringen. Den fanns inte längre kvar på hennes finger. Men det hade hon knappast väntat sig heller. Hon hade ett vagt minne av hur de slet av henne den. Efter ett tag hade allting blivit dimmigt. En välsignad dimmighet. Men till sist hade hon berättat allting, det mindes hon, nästan allting. Hon mindes triumfen över att undanhålla dem en smula här, ett strå där. Mellan svaren som hon hade tjutit fram, ivrig att svara om de bara ville sluta, om så bara en liten stund, om de bara... Hon slog armarna om sig för att stävja skakningarna som genomfor henne, men det lyckades henne inte särskilt bra. Jag ska vara lugn. Jag är inte död. Det måste jag komma ihåg, framför allt annat. Jag är inte död. Moder? Ur mörkret hördes Lins ostadiga röst. Är ni vaken, moder? Jag är vaken, suckade Jean. Hon hade hoppats att de hade släppt Lin, nöjt sig med att förvisa henne ur staden. Hon kände ett styng av skuld över den lilla tröst som den andra kvinnans närvaro i cellen skänkte henne. Jag är ledsen att jag drog in dig i detta dot. Nej, hon hade inte längre rätt att kalla henne det. Jag är ledsen, Lin. En lång tystnad följde. Är ni oskad, moder? Jean, Lin. Bara Jean. Hon kunde inte låta bli att försöka omfamna Saidar. Det fanns ingenting där. Inte för henne. Bara tomheten inom henne. Aldrig igen. En livstid full av mening och mål, och nu drev hon för vinden utan roder på ett hav som var mörkare än cellen där hon satt. Hon gned en tår från kinden, arg över att hon låtit den falla. Jag är inte den ärmelintronande längre, Lin. Lite av hennes vrede smög sig in i hennes röst. Jag förmodar att Elida blir upphöjd i mitt ställe, om hon inte redan har blivit det. Jag svär att jag en dag ska mata silvergäddorna med den kvinnan. Lins enda svar var en lång, förtvivlad suck. Jean lyfte huvudet vid rasslet av en nyckel i det rostiga järnlåset. Ingen hade tänkt på att olja det innan de slängde in henne och Lin i cellen, och de rostiga delarna ville inte röra sig. Hon tog sig bistert upp på fötter. Upp, Lin, res dig upp. Efter ett ögonblick hörde hon hur den andra kvinnan löd henne, muttrande för sig själv mellan låga stön. Med något starkare röst sa Lin, vad ska det tjäna till? De kommer i varje fall inte att hitta oss gråtande på golvet. Hon försökte göra rösten stadig och fast. Vi kan kämpa, Lin. Så länge vi lever kan vi kämpa. Åh, ljus. De släckte mig. De släckte mig. Hon tvingade tankarna ur sitt sinne, knöt händerna och försökte gräva ner tårna i det ojämna golvet. Hon önskade att ljudet som letade sig fram ur hennes hals inte hade låtit så likt en snyftning. Min la sina knyten på golvet och kastade tillbaka manteln så att hon kunde vrida nyckeln med båda händerna. Den var dubbelt så lång som hennes hand och lika rostig som låset, precis som de andra nycklarna på den stora järnringen. Luften var kall och fuktig, som om sommaren aldrig nådde ända hit ner. Skynda på, barn, muttrade Laras, som höll upp en lykta åt min och kikade åt båda håll i den annars mörka stenkorridoren. Det var svårt att tro att denna kvinna med alla sina hakor någonsin hade varit en skönhet. Men likväl tyckte min att hon var vacker nu. Hon kämpade med nyckeln och skakade på huvudet. Hon hade stött ihop med Laras när hon hade smugit tillbaka till sitt rum för att hämta den enkla grå ridklänning som hon nu bar och några andra saker. I själva verket hade den stora kvinnan letat efter henne utom sig av oro för Elmindreda och hade brustit ut i en lättad tirad över vilken tur min hade som var oskadd. Laras hade nästan velat låsa in henne i hennes rum tills oroligheterna var över så att hon skulle förbli oskadd. Min var fortfarande inte helt på det klara med hur Laras hade lyckats lura ur henne vad hon hade för planer och hade inte kommit över sin häpnad när kvinnan motvilligt hade förkunnat att hon tänkte hjälpa till. Sannligen en företagsam tös av hennes egen sort. Nåja, jag hoppas att hon kan. Hur var det hon sa? Hålla mig ur kokkitten. Den fördömda nyckeln ville inte röra sig. Hon la hela sin tyngd på den i sina försök att vrida runt den. Egentligen var hon Laras tack skyldig på mer än ett sätt. Det var tveksamt om hon skulle ha kunnat få allting i ordning själv eller ens hittat en del av sakerna. Och så här snabbt skulle hon sannligen aldrig ha klarat det. Och dessutom hade hon redan börjat säga sig att hon var dum som ens tänkte på att göra någonting sånt här när hon stötte ihop med Laras. Hon hade tänkt att hon borde få tag på en häst och ge sig av till Cher innan någon fick för sig att hennes huvud skulle passa bland dem som redan prydde framsidan av tornet. Hon misstänkte att hon aldrig skulle ha kunnat förlåta sig själv om hon hade flytt. Det räckte för att hon utan invändningar skulle låta Laras lägga några näpna klänningar till det som hon själv redan hade packat. Flaskorna med puder och smink kunde hon alltid tappa någonstans. Varför vill inte den här förbannade nyckeln röra sig? Laras kanske kan. Plötsligt vred sig nyckeln med ett skarpt knäpp som var så högt att hon blev rädd att någonting hade gått sönder. Men när hon tryckte på den grova trädörren gled den upp. Hon plockade upp knytena, steg in i den kala stencellen och stannade tvärt, förvirrad. I ljuset från lyktan såg hon två kvinnor som skyddade ögonen mot det plötsliga ljuset. Klädda i blåmärken, svullnader och ingenting annat. Men ett ögonblick var Min inte säker på att det var rätt kvinnor. En av dem var lång och kopparhyad, den andra kortare, kraftigare, ljusare i hyn. Ansiktena såg ut att stämma, nästan, och hade inte råkat ut för samma behandling som deras kroppar, så hon borde ha varit säker. Men den ålderslöshet som var Aesidernas kännetecken tycktes ha smält bort. Om någon hade frågat henne skulle hon utan att tveka ha sagt att dessa båda kvinnor var på sin höjd 6 eller 7 år äldre än hon själv och alls inte Aesider. Tanken fick henne att rodna generat. Hon såg inga bilder, inga auror runt någon av dem. Det fanns alltid bilder och auror kring Aesider. Sluta, sa hon till sig själv. Var började en av dem båda i undrande ton men fick harkla sig innan hon kunde fortsätta. Hur fick du tag på de där nycklarna? Det var Johansons röst. Det är hon. Laras lät klentrogen. Hon körde ett tjockt finger i sidan på Min. Skydda på barn. Jag är för gammal och långsam för såna här äventyr. Min gav henne en häpen blick. Kvinnan hade envisats med att komma med. Hon tänkte minsann inte bli lämnad utanför, hade hon sagt. Min ville fråga Joan varför de båda plötsligt såg så mycket yngre ut. Men nu fanns det ingen tid för lättsinniga frågor. Jag har blivit alldeles för van vid att vara Elmindreda. Hon stack ett knyte i händerna på var och en av de båda kvinnorna och talade snabbt. Kläder, klä på er så fort ni kan. Jag vet inte hur lång tid vi har på oss. Jag lät vakten tro att jag skulle byta några kyssar mot en möjlighet att få ge er betalt för en oförrätt. Och medan han var upptagen smög sig Laras på honom bakifrån och drämde till honom i huvudet med en brödkavel. Jag vet inte hur länge han kommer att sova. Hon böjde sig bakåt genom dörröppningen och spanade oroligt längs korridoren bort mot vaktrummet. Det är bäst att vi skyndar oss. Joan hade redan rullat upp sitt knyte och börjat sätta på sig kläderna. Bortsett från en särk i linne var det bara enkla yllekläder i olika bruna nyanser, passande för bondkvinnor som kommit till Vita tornet för att rådfråga Aesiderna. Även om det var lite ovanligt med kjolar som var delade för ritt. Det var Laras som hade skött det mesta av sömnaden. Min hade mest stuckit sig på nålen. Lin var också i färd med att skyla sin nakenhet, men hon verkade vara mer intresserad av den korta kniv som hängde vid bältet än av själva kläderna. 3 enkelt klädda kvinnor hade åtminstone visst hopp om att kunna lämna tornet utan att dra uppmärksamhet till sig. Ett flertal människor som sökte hjälp och råd hade befunnit sig i tornet när striderna bröt ut. Och 3 till som kröp fram från sitt gömställe borde i värsta fall bli utslängda på gatan, så länge ingen kände igen dem. Att de båda andra kvinnornas ansikten förändrats kunde vara till hjälp. Ingen skulle ta ett par unga, åtminstone skenbart unga, kvinnor för den ärmelintronande och krönikornas väktarinna. Den före detta ärmelintronande och den före detta väktarinnan fick hon påminna sig. Bara en vakt, frågade Jean och hajade till när hon drog på sig de tjocka sockorna. Underligt. De skulle bevaka en ficktjuv bättre än så. Hon tittade på Laras medan hon satte fötterna i de kraftiga skorna. Det är skönt att se att inte alla tror på de anklagelser som riktas mot mig, vilka de nu är. Den kraftiga kvinnan rynkade pannan och satte hakorna mot bröstet så att en fjärde dök upp. Jag är trogen tornet, sa hon bistert. Jag blandar mig inte i sådana saker. Jag är bara en enkel köksa. Den här dåraktiga flickan har fått mig att minnas alldeles för väl hur det var att själv vara en dåraktig flicka. Jag tror, när jag ser er, det är dags att jag minns att jag inte är någon slank liten tös längre. Hon tryckte lyktan i händerna på min. Min tog tag i hennes kraftiga arm när hon vände sig om för att gå. Laras, du avslöjar oss väl inte? Inte nu efter allt du har gjort. Kvinnans ansikte klövs av ett leende, halvt hågkommande och halvt sorgset. Åh, Elmindreda, du påminner mig så om hur jag var i din ålder. Dårskap och dumheter. Och ibland var det allt nära att jag hamnade i galgen också. Jag ska inte förråda er barn, men jag måste leva här. När det ringer till turtimmen skickar jag ner en piga med vin till vakten. Om han inte har vaknat eller blivit hittad innan dess betyder det att ni får ytterligare en timma på er. Hon vände sig till de båda andra kvinnorna och plötsligt hade hon samma bistra min som min hade sett henne rikta mot sina underlydande i köket. Och nu ser ni till att använda den timman väl. Jag har förstått att de tänker sätta er på att diska grytor så att de kan dra fram er som varnande exempel. Men jag gör det detsamma. Sådant är för Eishager att bestämma, inte kokerskor. Och en ärmelintronande är den andra lik vad mig beträffar. Men om det här barnet kommer i trångmål genom er försorg kan ni räkna med att jag randar era ryggar från morgon till kväll när ni inte skrubbar latrinhinkar eller står med näsorna i flottiga grytor. Ni kommer att önska att de hade huggit huvudet av er innan jag är klar. Och tro inte att de kommer att tro er om ni säger att jag hjälpte er. Alla vet att jag håller mig i mitt kök. Märk mina ord och raska på. Plötsligt var leendet tillbaka och hon nöp min i kinden. Skynda på dem nu, barn. Åh, jag kommer att sakna att ordna dina kläder. Ett sånt sött litet barn. Efter att ha nypt min en sista gång hårt vaggade hon ut ur cellen med förvånande snabba steg. Min gned sig irriterat om kinden. Hon avskydde när Laras gjorde så där. Kvinnan var stark som en häst. Nära att hamna i galgen. Vad hade Laras egentligen varit för sorts pigtös? Lin drog varsamt klänningen över huvudet och fnös ljudligt. Att hon vågar tilltala er i sådan ton, moder. Hennes ansikte dök fram genom halslinningen med en ilsken min. Det förvånar mig att hon alls hjälpte oss, om det är så hon känner. Men nu gjorde hon det, Samin. Glöm inte det. Och jag tror att hon kommer att hålla sitt löfte att inte avslöja oss. Det är jag säker på. Lin fnös igen. Schwann svepte manteln över axlarna. Det spelar viss roll att jag inte längre kan göra anspråk på någon titel, Lin. Det spelar viss roll att du och jag kan vara två av hennes pigor i morgondag. Lin knöt händerna för att hindra dem från att skaka och vägrade att titta på henne. Schwann fortsatte med lugn och med en något syrlig ton. Jag misstänker att Laras också kommer att hålla sitt ord om andra saker. Så även om du inte bryr dig om ifall Elida hänger upp oss till allmän beskådan som ett par hajar som fastnat i näten, så föreslår jag att du rör på dig. Själv avskydde jag flottiga grytor som flicka och jag betvivlar inte att jag skulle göra detsamma idag. Lin började buttert knyta sin lantliga klänning. Schwann vände sig mot min. Du kanske inte är lika ivrig att hjälpa oss om jag berättar att vi båda har blivit släkta. Hennes röst skälvde inte, men ansträngningen att uttala ordet gjorde den stel och hon fick en plågad, vilsen blick i ögonen. Min blev förskräckt över insikten att allt hennes lugn bara var på ytan. Vem som helst av de antagna skulle kunna fjättra oss utan bekymmer, Min. De flesta av noviserna också. Jag vet, sa Min, noga med att hålla varje antydan till medkänsla borta från sin röst. Medkänsla skulle kunna krossa den lilla självkontroll som de båda kvinnorna hade kvar, och de behövde den nu. Det förkunnas på alla torg i hela staden och står på anslag överallt där de har kunnat spika upp dem. Men ni lever fortfarande. Lin lät höra ett bittert skratt, men Min ignorerade det. Det är bäst att vi går nu. Vakten kan vakna, eller så kanske någon kommer och tittar till honom. Visa vägen, Min, sa Juan. Vi är i dina händer. Efter ett ögonblick nickade Lin kort och skyndade sig att dra manteln över skuldrorna. I vaktrummet i slutet av den mörka korridoren låg den ensamme vakten utsträckt på det dammiga golvet. Hjälmen som kunde ha besparat honom bulan i huvudet låg på ett grovt hopsnickrat bord bredvid den enda lykta som lyste upp rummet. Han andades regelbundet. Min ägnade honom bara en hastig blick, men hon hoppades att han inte hade blivit illa skadad. Han hade inte gjort några försök att överskrida hennes erbjudande. Hon manade ut Joanne och Lin genom den bortre dörren, idel tjocka brädor och breda järnbeslag, och vidare upp för en smal stentrappa. De måste skynda sig. Deras förklädnad som hjälpsökande skulle inte vara dem till någon hjälp om någon fick se dem komma upp från fängelsehålorna. På sin väg upp från tornets källarvalv såg de vare sig vakter eller någon annan. Men Min kom på sig med att försöka hålla andan ända tills de nådde den lilla dörr som ledde ut till själva tornet. Hon gläntade på den så mycket att hon kunde sticka ut huvudet och spana åt båda håll längs korridoren. Förgyllda lampställningar stod längs de vita marmorväggarna som var kantade med friser. Till höger försvann just två kvinnor ur synhåll. Utan att se sig om, deras självsäkra steg visade att de var i Shadair, även om hon inte kunde se deras ansikten. I tornet gick till och med en drottning med tveksamma steg. Åt andra hållet såg hon ett halvdussin män, också de på väg bort. Det syntes lika tydligt att de var väktare, med varglik gras och mantlar som smälte in i bakgrunden. Hon väntade tills också väktarna hade försvunnit innan hon slank ut genom dörröppningen. Kusten är klar, kom. Gå med huvorna framdragna och blicken mot golvet. Uppför er som om ni vore lite skrämda. För egen del behövde hon inte låtsas. Och att döma av hur de båda andra tyst följde efter henne gällde detsamma för dem. Det rådde sällan någon trängsel i tornets korridorer. Men nu var de nästan helt tomma. Då och då skymtade de någon framför sig eller längre bort i någon korsande korridor. Men alla hade bråttom, vare sig de var i Shadair, väktare eller tjänare, och var allt för upptagna av sina egna göromål för att lägga märke till någon annan. Det var tyst i tornet. Sen passerade de en korsande korridor där mörka fläckar av torkat blod vanprydde de blekgröna golvplattorna. Två av fläckarna var större och hade blivit utsmetade längs golvet, som om någon hade släpat bort ett par kroppar. Joanne stannade och stirrade. Vad har hänt här? Frågade hon uppfordrande. Berätta, Min. Lin tog om skaftet till kniven vid bältet och såg sig omkring, som om hon väntade sig ett överfall. Strid, sa Min motvilligt. Hon hade hoppats att de båda kvinnorna skulle ha hunnit komma ut från tornområdet, helst ut ur staden innan de fick veta detta. Hon ledde dem runt de mörka fläckarna och föste dem vidare när de försökte vända sig om och titta. Det började igår strax efter att ni hade gripits och upphörde inte förrän kanske för 2 timmar sedan. Inte helt. Menar du guiden? Utbrast Lin. Stred väktarna mot varandra? Väktarna, vakterna, alla. Det började när en samling karar som påstod sig vara murare, 200-300 män, försökte ta tornet i besittning just efter att gripandet av er hade förkunnats. Joanne gjorde en ilsken grimas. Janel, jag borde ha begripit att det inte bara handlade om försumlighet. Hennes ansikte förvreds ytterligare och Min trodde att hon skulle börja gråta. Arthur Hökvinge förmådde inte göra det. Men vi gjorde det själva istället. Även om hon var nära gråten fanns det en vild skärpa i hennes röst. Ljuset hjälp oss, vi har krossat tornet. En lång suck tycktes tömma henne på både luft och vrede. Efter ett tag sa hon sorgset. Jag borde väl vara glad att en del av tornet stödde mig, även om jag nästan önskar att de inte hade gjort det. Min försökte att inte avslöja någonting med sitt ansiktsuttryck, men Joans skarpa blå ögon tycktes kunna tolka minsta ryckning i ögonfransarna. Eller stödde de mig verkligen, min? Några gjorde det. Hon tänkte inte berätta hur få det hade varit, inte ännu. Men hon måste förhindra att Joan trodde att hon hade anhängare kvar i tornet. Elaida ville inte ta risken att blå Aya skulle ställa sig bakom dig. Det finns inte en enda blå syster kvar i tornet. Inte i livet, det vet jag. Sheriam, frågade Lin oroligt. Är Naya? Jag vet inte. Det finns inte många gröna kvar heller. De andra Aya delades i olika läger. De flesta av de röda är fortfarande här. Så vitt jag vet har alla som satte sig emot Elaida antingen flytt eller blivit dödade. Joan, det kändes märkligt att tilltala henne så och Lin muttrade ilsket för sig själv. Men att kalla henne moder skulle vara ett hån nu. Joan, de anklagelser som riktas mot er är att det var du och Lin som arrangerade Mashrim Tames flykt. Logan rymde under striderna och det skyller de också på dig. De säger inte rakt ut att ni är mörkvänner. Det skulle väl vara allt för nära att erkänna svarta Ayas existens. Men det är inte långt ifrån. Jag tror att alla förutsätts begripa det. De erkänner inte ens sanningen, sa Joan tyst. Att de tänker göra just det som de anklagar mig för. Mörkvänner, mumlade Lin förvirrat. Påstår de att vi är... Varför skulle de inte göra det, väste Joan? Vad skulle de dra sig för när de har dristat sig till så mycket? De kurade med axlarna under mantlarna och lät Min leda dem som hon ville. Hon önskade bara att de inte hade sett så förtvivlade ut. De kom allt närmare en av de dörrar som ledde ut ur tornet och hon började andas lättare. Hon hade tre hästar undangömda i den skogsklädda delen av tornområdet, inte långt från en av portarna mot väster. Fortfarande visste hon inte hur enkelt det skulle bli att rida ut, men när de väl nådde fram till hästarna skulle det kännas som om de närmade sig friheten. Grindvakterna skulle säkert inte stoppa tre kvinnor som var på väg ut. Det var vad hon intalade sig. Dörren som hon sökte dök upp framför dem, en liten osmyckad port som vette ut mot en stig som sällan användes. På andra sidan den breda korridoren som löpte runt hela tornet. Då fick hon plötsligt se Elaida komma skridande mot henne längs den yttre korridoren. Min föll på knä på stenkolvet och kurade ihop med nedböjt huvud och ansiktet dolt av kåpan. Hjärtat försökte dunka sig ut genom rebenen på henne. En kvinna som har kommit för att söka råd, det är allt jag är. Bara en enkel kvinna som inte har någonting att göra med vad som har inträffat här. Åh, goda ljus. Hon lyfte blicken så att hon precis kunde kika fram under huvan och väntade sig halvt om halvt att få se Elaida stå där och stirra på henne med hånfulla ögon. Elaida gled förbi utan så mycket som en blick åt Mins håll. Med den ämelintronandes breda randiga ståla över axlarna. Efter henne kom Albierin med den smalare ståla som tillhörde krönikornas väktarinna. Vit för att visa hennes aja. I hälarna på Albierin kom dryga dussinet andra Aes Sedair. De flesta var röda, men Min såg två sjalar med gul frans, en grön och en brun. Sex väktare omgav processionen med händerna på svärdsfästena och vaksamma blickar. Blickar som gled över de tre knäböjande kvinnorna och avfärdade dem som oviktiga. De låg på knä alla tre, insåg Min, och insåg samtidigt att hon nästan hade väntat sig att Joan och Lin skulle kasta sig över Elaida. Båda hade höjt blicken så mycket att de nätt och jämnt kunde se hur processionen försvann bort längs korridoren. Mycket få kvinnor har någonsin blivit släkta, sa Joan, som för sig själv. Och ingen av dem har levt särskilt länge efteråt. Men det sägs att ett sätt att överleva är att finna någonting som man vill lika mycket som man ville leda kraften. Det vilsna uttrycket hade försvunnit ur hennes blick. Först trodde jag att jag ville rensa Elida som en fisk och hänga henne på tork i solen. Nu vet jag att det inte finns någonting, ingenting som jag längtar så mycket efter som den dag då jag kan säga till denna blodigel till kvinna att hon ska få leva ett långt liv och visa för alla vad som händer den som påstår att jag är en mörk vän. Och Alvierin, Charlene med spänd röst. Och Alvierin.